Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten. Du ska strax få lyssna på Daniel Johanssons genomgång av kommande helgdags evangelietext. Men innan dess vill jag kort pålysa om fördjupningen i fastetid med passionspredikan och fördjupning på FFG måndagkvällar och även med livesändning på vår YouTube-kanal. Gå in på vår hemsida www.ffg.se/fastetiden för mer information. Jag vill också nämna om vår nya bok, nyutgåvan av Bengt Hägglunds bok Kunskapsteori och metafysik med en ny inledning av Torbjörn Johansson. Mer information på vår hemsida, liksom den information om teologisk utbildning som du kan ta del av om du är intresserad av studier hösten 2023. Gå in på ffg.se/utbildning för information om våra teologiska utbildningar och om ansökan. Men nu Daniel Johansson.
Evangeliet på Jungfru Maria bebådelsedag hämtas från Lukas kapitel 1, verserna 26-38, alla årgångar. Evangeliet har formen av en kiasm, det vill säga det som står i inledningen har sin motsvarighet i slutet. Den andra delen motsvaras av den näst sista delen och så vidare. Den här kiasmen finns i handouten på FFGs hemsida under fliken Predikoverkstan. Centrum i den här kiasmen, verserna 30-35, är också evangeliet på fjärde söndagen i advent, den andra årgången. Så för denna del av texten hänvisar vi till podden för den söndagen. Den här gången koncentrerar vi oss på verserna 26-29 respektive 36-38 och vi inleder med att kommentera det språkliga. Först till den indirekta frågan i vers 29. Potapos eje ho aspasmos hotos. Potapos är ett frågeadjektiv med betydelsen från vilket land eller av vilket slag, hurudan. Eftersom det är ängens hälsning, inte ängen som avses, måste betydelsen vara av vilket slag. Eje är en presens optativ, aktivum av eimi, vara. Det i koinegrekiskan mindre vanliga moduses optativ används i indirekta frågor efter ett sekundärt tempus, det vill säga de som har augment, imperfekt, aorist eller pluskvamperfekt. Och det ersätter indikativ eller konjunktiv i direkta frågor. Bara Lukas använder det på det här sättet i Nya testamentet. De här ställena finns listade i handouten. Och vi översätter: Maria funderade över av vilket slag denna hälsning kunde vara. Det vill säga vad den kunde innebära. Vi hoppar fram till vers 37. Hoti ok. Adinatesei para to theopan rema. Och vi noterar först att ok plus pan är en semitisk konstruktion som motsvarar odeis på grekiska ingen. Själva satsen kan översättas på två sätt beroende på hur vi tar rema. Rema betyder vanligen ord, men i likhet med sin hebreiska motsvarighet davar kan det ha betydelsen sak. Och översättningar brukar ta det i den senare betydelsen. Ingen sak, ingenting är omöjligt för Gud. Futurumformen adinatesei uppfattas då som gnomisk, det vill säga att den uttrycker ett generellt påstående. Adinateo betyder att vara utan kraft och i sin opersonliga betydelse det är omöjligt. Tar vi rema i meningen ord och adinateo i meningen att vara utan kraft så får vi istället inget ord från Gud kommer att vara utan kraft. Sakligt sett är väl skillnaden liten, men Gabriels försäkran är antingen en allmän utsaga om Guds allmakt eller en mer precis utsaga om att Guds ord går i uppfyllelse. Vi går fram till vers 38. Genoito moi kata to rema so. Det är andra optativen i dagens text, genoito. Aorist optativ medium i tredje person singularis av ginomai, må det ske. Genoito är nog den vanligaste optativen i Nya testamentet. 17 gånger uppträder den, 15 av dessa i formuleringen med genoito hos Paulus. Må det inte ske, eller som det heter i 1917 års översättning, bort det. Vers 26-27 ger oss bakgrundsinformation till avsnittet. Den sjätte månaden, det måste avse Elisabets graviditet som omnämnts precis innan. Inte den sjätte månaden i den romerska kalendern. Gabriel, ängeln, är omnämnd tidigare i evangeliet i 1:19. Men nu nämns för första gången Nazaret, Josef och Maria. Betydelsen av Gabriels namn är omdiskuterat. Guds man, Gud har visat sig själv stark, Gud är min hjälte. De här tre har föreslagits. Gabriel omnämns vid namn i Gamla testamentet i anslutning till eskatologiska händelser i Danielsbokens 8:e och 9:e kapitel. I den judiska traditionen räknas han till den exklusiva grupp änglar som står närmast Gud och som varierar från 4 stycken i första Henoksboken 49 till 7 stycken i första Henoksboken 20. Enligt Lukas 1:19 står Gabriel inför Gud och är sänd direkt från Gud för att framböra sina budskap. Maria är parthenos, det grekiska ordet, samma som används i Septuaginta, Jesaja 7:14, betyder jungfru, inte ung flicka. Ingen av de 15 gånger ordet används i Nya testamentet finns det något som tyder på att personen det avser inte skulle vara jungfru. Och innebörden bekräftas också i Marias fråga i vers 34. Gabriels hälsning innehåller 3 moment, chaire, kecharitomene och hokyrios metaso. Vokativen chaire har förstås på olika sätt. En semitisk hälsning som motsvarar arameiskans shalom och hebreiskans shalom, eller mer troligt shaddai. Eller så är det en semitisk uppmaning till glädje. Eller för det tredje en grekisk hälsning som blivit en del av vardagen i Galileen. Verbet chairo betyder jag gläder mig. I normala fall används dock infinitivformen chairen för att uttrycka hälsning. Det finns flera exempel på det i Nya testamentet i Apostlagärningarna 15:23, 23:26, Jakob 1:1 och 2 Johannes 1:10-11. Imperativformen som förekommer 6 gånger i Nya testamentet tycks återspegla semitiska uttryck. Septuaginta tycks emellertid aldrig översätta shalom med chaire. Eirene, frid, används istället. När chaire används i Septuaginta så används hebreiska shosh, glädj, jubla av glädje. Det här talar för att chaire uttrycker mer än ett var hälsad. Kanske glädj är en mer adekvat översättning. Ke charitomene är perfekt particip passivum av charito, som betyder skänka nåd, benåda. Perfekt passivum innebär att Maria fått nåd av Gud, blivit benådad. Hokyrios metaso saknar verb. Betydelsen är antingen ett konstaterande att Herren är med Maria eller en önskan Herren vare med dig. Båda formerna förekommer i Gamla testamentet i Domarboken 6:12 respektive Rut 2:4. Det senare är uppenbarligen ett fromt sätt att hälsa i Gamla testamentet. Sammanhanget i Lukas talar för att hälsningen ska förstås som deklarativ Herren är med dig. Hälsningen gör Maria mycket konfunderad. Verbet som används är en starkare form, dia, tarasso, än den som används om Zacharias reaktion, tarasso. De svenska översättningarna i båda fallen, förskräckt, är något starkare än vad grekiskan tycks säga. Konfunderad, förvirrad fångar nog betydelsen bättre än ordet förskräckt. Så hoppar vi fram till vers 36. Elisabet är Marias släkting. Mer precis än så är inte grekiskans synkenis. Men eftersom Elisabet uttryckligen sägs vara av prästerlig släkt, Arons släkt enligt Lukas 1:5, innebär det också att Maria var av prästerlig släkt. Det behöver i sig inte innebära att Maria inte också skulle vara av Davids släkt. Hennes far respektive mor till exempel skulle kunna komma från olika släkter. Notera dock att Lukas bara uttryckligen säger att Josef är av Davids släkt. För Gud är ingenting omöjligt, säger Gabriel till Maria. Det är sannolikt en anspelning på första Mosebok 18:14 som är i stort sett identisk på grekiska, i grekisk översättning. Där säger Herren själv till Abraham att inget är omöjligt för honom när Sara tvivlar på sin möjlighet att få barn. Tanken på att inget är omöjligt för Gud, den är vanlig i Gamla testamentet. Kan se på till exempel Job 42:2, Jeremia 32:27, Zakaria 8:6 och även senare här i Lukas evangeliet i 18:27. Maria uttrycker med orden, må det ske med mig som du har sagt, inte bara sin tro på att för Herren är även det omöjliga möjligt, utan hon ställer sig också till hans tjänst som Herrens slavinna eller tjänarinna. Trots att hon måste vara medveten om att det som nu ska ske med henne både kommer att sätta relationen med Josef på spel, liksom hennes rykte i Nasaret. Men hon tar risken att gå den väg som Gud genom ängeln Gabriel anger för henne.